Som står här igen. Och det är alltid lika spännande. Oj, nu ska vi se. Hörs jag mycket och det ekar eller?
Nej.
Nej. Det är bara för mig.
Nej, för mig.
Ja, okej. Jag har tänkt så här som tema för den här predikan. Att se det Gud gör. Och handla eller följa. Att se det Gud gör och följa. Och det är egentligen tre olika trådar som jag skulle försöka tvinna ihop till det här temat. Om jag lyckas med det. Och det första det är liksom utifrån dagens text. Det är ju kyndelsmässodagen, ett lite konstigt namn. Som ju kommer av ljus upp. Uppenbarelsens ljus, att Gud låter sitt ljus lysa på något som har varit fördolt så att vi ser, så att vi förstår, så att vi kan följa. Och det är från Lukas 2 där Jesus bärs fram i templet och jag läser den texten till att börja med. När tiden var inne för hans rening enligt Mose lag tog de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd som öppnar moderlivet ska helgas åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse. Att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens moder. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade göra enligt lagen. Tog han honom i sina armar, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berett för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Amen. Simeon i Gamla testamentet. Jag har alltid fått höra sen jag minns, så länge jag minns, att vid mitt första, tror jag det var, besök i kyrkan så talade prästen om Simeon. Och jag ställer mig upp i bänken och säger: men jag tycker det skorrar väldigt. Ja, är det bättre? Mitt i när han säger Simon så reser jag mig i bänken och ställer mig och pekar mot prästen och säger: Han sa Simon! Och det var inte att jag tyckte det var så spännande just med Simon, utan det var att min katt hette Simon. Och jag trodde han talade om min katt. Jag vet inte hur gammal jag var, förhoppningsvis inte så där väldigt gammal. Men här handlar det alltså om Simon, den här mannen. Det var ju så som det står i den här texten, att en judisk familj, de skulle efter 40 dagar bära fram sin förstfödde i templet och offra två duvor och bli välsignade utav prästerna där. Men vid det här tillfället, när de just är på väg, så händer något lite annorlunda och oväntat. Det är någon annan som liksom kommer emellan, Simeon, som har fått det här löftet utav Gud att innan du flyttar hem, innan du lämnar det här livet, så ska du få se Messias. Och när de kommer där för att ta sig fram, jag tänker mig att det var mycket folk och mycket runt omkring och med de här offren och djuren och allt, så liksom tränger sig Simeon fram, tar det här barnet, lyfter det och så börjar profetera de här orden. Nu, Herre, låter du din tjänare gå hem i frid. Nu har jag sett frälsningen som du har berett för alla människor. Vad såg Simeon? Var det något speciellt med det här barnet? Var det en sån här liten kerub med änglavingar? Nej. Säkert bara en helt vanlig 40 dagar gammal bebis. Så fantastisk och underbara som de kan vara. Men han såg något mer. I anden så såg han. Det här är frälsningen som Gud har berett för alla människor. Och han säger mer där. Till uppenbarelse för hedna folken och till härlighet för ditt folk Israel. Alltså hedna folken som inte visste någonting, så att säga. För dem var det en uppenbarelse, någonting fördolt som blev uppenbarat. För Israel som hade sett en del av Guds härlighet men liksom tappat lite utav det, så skulle de liksom få se det på nytt igen och liksom komma in i det. Inte två olika frälsningar utan en frälsning med lite olika utgångspunkt för dem. Simon ser och handlar och talar de här orden. Att se vad Gud gör och att följa. Den andra tråden, den vill jag hämta ifrån Johannesevangeliet 1. Och det var så här att inför det här nya terminen i hemgruppen, vi har haft lite olika, jag försöker ha lite små bibelstudier. Och vi har haft ifrån Gamla testamentet om Josua och om Daniel. Men så i år, nu kände jag att nej, men jag vill fokusera på Jesus. Jesu liv och ledarskap. Och vi började lite med Johannes utifrån första kapitlet där i Johannesprologen. Där Johannes liksom skriver ner och vittnar om när vad som hände när ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Kom här. Och Jesus hade kommit där och sagt sitt följ mig. Och så hade Johannes och de andra bara liksom börjat den här vandringen och följa. Och så skriver han där liksom många år senare. Vi såg hans härlighet. Och vi funderar lite i hemgruppen. Vad var det de hade sett där egentligen när Jesus kallade dem? Var det där lika som för Simon? Någon slags änglalik varelse med gloria och så? Nej, jag tror inte det. Var det en väldigt kraftfull atletisk snickare på 30 år som de liksom blev imponerade av. Och, ja, det vet jag inte. Det kanske det var. Nej, jag tror de såg någonting mer, någonting djupare, som en uppenbarelse från Gud. Att här var någonting utav Gud själv. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning, säger Johannes. Någonting av Gud, någonting gudomligt, någonting av renhet, helighet. Någonting av den här evigheten som Gud har lagt ner i oss människor, men som har blivit förstört genom syndafallet. Jag tror de såg något av det när de mötte Jesus och började följa. Han var full av nåd och sanning. Jag läser någonstans, det kan också översättas. Han var fullkomlig i nåd och sanning. Alltså de såg någonting utav Gud. Någonting utav det fullkomliga. Och så ger man sitt gensvar och börjar följa. Och sen läser vi hur de liksom växte i det här förtroendet till honom och i den här tilliten till honom. Och jag tänkte att vi skulle ta det några liksom sådana ord framöver här i hemgruppen då, att vad det var de såg hos honom. Ganska så snart, om vad man förstår i evangelierna, så är det här fisket. När lärjungarna har fiskat hela natten, det står i Johannes eller i Lukas 5. Och Jesus står på stranden när de kommer tillbaka. Och de har inte fått något, och Jesus säger: "Lägg ut på djupet." Och så säger Petrus: "Du, vi har arbetat hela natten och inte fått något." Men så säger han något mer: "Men på ditt ord vill jag lägga ut på djupet." Men på ditt ord. Alltså han såg något där och så sker undret. Lite senare är de ute på Genesarets sjö. Jesus kommer gående. De tror att det är en vålnad, en ande, ett spöke. Och Petrus säger på nytt: "Herre Petrus, om det är du, Jesus, säg till mig att komma till dig på vattnet." Och Jesus säger: "Kom, Petrus." Och så går han. I slutet, när Jesus har talat väldigt tydligt och allvarligt och drastiskt om vad det innebär att vara lärjungar, och det står att många lämnade honom på grund av att de tyckte det var för tufft, hans radikalitet, så säger Jesus till dem att: "Inte vill väl också ni gå bort?" Och då är det Petrus igen: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige." Alltså vi har sett något hos dig. Vi har inget annat val än att fortsätta följa. Alltså genom andens uppenbarelse så såg de någonting och var beredda att handla, att följa. Att gå. Den sista tiden nu så har jag läst från Apostlagärningarna under min dagliga försöka läsa ett kapitel. Och så har jag slåtts av gång på gång hur det fortsätter Det var ju när Jesus lämnade dem efter sin död och uppståndelse, så var ju lärjungarna oroliga. Hur blir det nu med efterföljelsen? Vad ska nu hända? Och Jesus, han lugnade dem med att säga att det är bra för er att jag går bort. Om inte jag går bort så kommer inte den helige ande till er. Men när han kommer, då ska han lära er allt och undervisa er om allt som jag har sagt er. Han ska leda er in i hela, hörs det? Han ska leda er in i hela sanningen. Han ska ta utav mitt och ge det till er. Står det i Johannes evangeliet 16. Alltså det skulle fortsätta. Och när man sen läser i apostlagärningarna så har jag slagits på nytt igen utav det här. Anden liksom är steget före hela tiden. Och lärjungarna liksom får försöka hänga med i svängarna i det som sker. Det första jag tänkte på, det var kapitel 8. De sprids ju ut över landet och Filippus kommer till Samarien och han får uppleva hur många människor kommer till tro. Så läser vi där om hur anden säger till honom att gå ut på vägen som leder från Jerusalem till Gaza. Den är ju aktuell fortfarande där. Den är tom på folk. Jaha, vad skulle Filippus där att göra? Men han går. Han ser, han lyssnar och han går. Och så kommer den här etiopiske hovmannen. Och så säger anden, närma dig vagnen. Och så får han sitta upp och så får han vägleda den här hovmannen till tro. I nästa kapitel så är det den våldsamme Saulus som är på väg till Damaskus för att fängsla de troende. Och så möter han ju Jesus och får ledas in i Damaskus. Och så talar anden till Ananias och säger, gå till den här gatan, där finns Saulus. Han ber. Och Ananias, han är tveksam. Han säger så här, jag har hört hur mycket ont den mannen har gjort. Och nu är han här för att fängsla oss troende. Alltså det var vad han mänskligt sett såg i den här situationen. Och så säger anden till honom att gå, han är ett redskap. Han ska få kunna evangeliet för många. Han ska få lida mycket för mitt namns skull. Tredje, den här berättelsen i kapitlet därpå är ju kapitel 10 med Cornelius. En hedning men from som trodde på Gud och så vidare, står det ju. Och så får han änglabesök, kallar till sig Petrus. Eller ängeln säger att kalla på Petrus, han ska tala ord till dig som till vägledning. Så gör han det och så samtidigt så är Petrus i bön, ni kan den här berättelsen. Och när de här männen kommer till Petrus så har Gud förberett honom att följ med utan att tveka. Petrus, en jude, skulle ju inte besöka en hedningshus på det sättet. Men så är han förberedd, så kommer han dit och så får han dela evangeliet med Cornelius och hans hus. Och i de här berättelserna så är det ju liksom två perspektiv. Ett, liksom vad som syns mänskligt. En tom väg. den här etiopiske hovmannen liksom från ett annat land och så vidare. Men det var förberett och Filippus får vara redskapet. Saulus, hur mycket ont har inte han gjort? Vi vet det. Ja, men han är förberedd. Bara gå. Cornelius. Följ utan att tveka, säger anden till Petrus. För det är jag som har sänt dem. Och så får han vara där. Och så har det fortsatt genom historien. Människor har sett något som Gud har visat. Och så varit beredda att följa. För några dagar sedan nu så var det en ledare i Dagen. Den 21 januari för 500 år sedan så hölls det första dopet i Zürich i Schweiz utav troende, en vuxen person som kom att kallas Anabaptisterna. Det som blev liksom starten till frikyrkan och församling som vi känner det nu, så att säga. Efter medeltidens mörker, liksom, att det på något sätt blev det en ny start. Och så kände jag, jag har ju läst om det tidigare, men jag kände att jag måste, så jag leta upp någon bok och börja läsa. Och fascineras av det här. I första hand så var det ju inte det här med att dopet, utan det handlade om var egentligen att själv kunna få läsa Guds ord, lyssna till Guds ande och så börja följa i vardagen. Och så läste jag där om hur det tog sig uttryck i ganska radikalt lärjungaskap. Liksom med yrke, man kunde inte välja vilket yrke man ville. Man fick inte vara militär eller att på något sätt skada sin nästa. Man fick inte ta ut ränta och man lånade ut pengar. För att inte ens nästa ens medmänniska skulle bli ett beroende. Utan, det var på olika områden. Alltså det som var väsentligt, det var att inte, det handlade inte om att följa en politisk makt eller religiös makt. Utan att följa Kristus och hans folk. Det är ju en både spännande historia men också blodig, och därför kanske det inte har liksom uppmärksammats så mycket, för man gjorde ju allt för att försöka kväsa det här genom böter och fängelse och landsförvisning och ta i egendom ifrån de som bekände sig till Kristus och till den här rörelsen. Och till och med hängning och dränkning och allt möjliga. Man känner liksom, oj, vilket pris de betalar. Men ändå så spreds det som en löpeld. 1500-1600-talet, Tyskland, Holland, England och vidare. Och blev liksom det som sen har blivit kyrka och frikyrka idag. De såg någonting. Och deras första lojalitet var inte liksom att följa en politisk makt eller en religiös makt. Utan att följa Kristus. Och att vara en del av hans folk i den här världen. Vem följer du och jag idag? Det är många som pratar om de politiska ledarna och så vidare. Jag ska inte gå in på det. Eller med inom influencers av olika slag. Eller inom idrott. Eller inom musik. Ja, på olika områden. Är det Kristus först? Simon, han såg inte bara den här lilla bebisen. Han såg frälsningen som Gud hade berett. Johannes, han såg inte bara snickaren som kom och kallade. Han såg Guds härlighet. De första kristna, de tänkte inte bara att ja, men vi ska ha det fint här i Jerusalem. Utan de var beredda att följa. För att de hade sett något. Och så tog det sig olika uttryck. Och så var det också för de här kristna på 1500-talet. De såg något och de var beredda att följa. Att handla. Och så tänkte jag, har jag tänkt så här och gått med de tankarna? Vad ser jag idag? Vad gör Gud idag? Vi hör ibland med nyheterna här med unga människor idag att de på nytt igen är Jesus liksom aktuell. Jag tänker, jag vill vara med även om jag börjar komma upp i åren. Simon fick vara med så då borde väl vi kunna få vara med också. Men vi behöver se. Och så behöver vi liksom ta ett beslut. Att, ja, jag vill följa. Ibland kanske vi får vänta. Det hade säkert Simon gjort. Jag vet inte när han fick den här uppenbarelsen. Att han skulle se Guds frälsning innan han fick flytta. Kanske i sin ungdom, inte vad vet jag. Men han hade hållit fast vid den. Liksom levt i det. Det här har Gud lovat, det här ska jag få se. Och så levde han i det och så gick det i uppfyllelse. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för de här bibeltexterna. Tack för att du fortfarande talar. Och du fortfarande uppenbarar dig. Och att du fortfarande skänker ljus i historien. Herre, hjälp oss att se, hjälp oss att följa. Det ber jag om, Herre. Tack för att du är här. Tack för att vi den här stunden får bara ge dig vår hyllning och vår lovsång. Signa fortsättningen av gudstjänsten här. Amen.